eller förkunnare ska jag säga, i 25 år. De senaste 5 åren har jag sålt belysning på Candelux, eller med Candelux, så jag sprider fortfarande ljuset. Jag predikar när jag får tillfälle. Och jag har då jobbat i 5 olika församlingar. Det som har möjligtvis connection med er är när jag var i Mölndal i 5 år, tror jag, 5,5 år. Jag känner igen lite folk därifrån också. Och i Billdal i nästan 9 år. Någonstans där. Och utifrån det har vi samarbetat lite grann genom åren. Jag har speciellt kompis med Thomas Höglund. Vi har haft någon läger ihop. Jag ser någon gammal lägerdeltagare här också. Helt otroligt. Har man någon gång känt att Gud ihop, så kommer man ihåg varandra lite grann så. Och så ser jag lite medarbetare från Candelux också. Speciellt roligt. De är inte avskräckta för att jag är här idag. Det är fantastiskt spännande och roligt. Och jag har fått ett ganska begränsat uppdrag. Fått smalna av det lite grann, så jag talar om den helige ande ur historiskt perspektiv och bara utifrån en historia på början av 1900-talet med Azusa Street som exempel. Och det får bli början på temat helige ande då. Så jag kommer inte tala om den helige ande i Gamla testamentet eller gå igenom apostelgärningar och den helige ande där. Och ämnet helige ande är ju hur stort som helst, så jag får skala av så mycket det går och bara gå in på en historia då där. Och jag är tacksam för att jag fick komma hit. Det är nåd att få tjäna, och jag har redan fått tilltal själv till mig genom researchen för den här predikan. Och det är väl ganska bra. Man är alltid mest välsignad själv när man får förkunna. Det är otroligt bra. Så det ska jag göra. Och i slutet på predikan kommer jag också ge lite tips till er som längtar efter att bli döpt i den helige ande. Så du vet om att det kommer också. Och jag ska läsa då från Apostlagärningarna, och det blir ett av de få bibelorden jag läser. Och det var det som inspirerade Azusa Street med företrädare därifrån också. Och det står Apostlagärningarna 2:1 och framåt så här. Vi ska ha med lite bildspelare också. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes med helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Ska man säga något om den helige ande bara lite mer generellt, så är ju den helige ande är ju Jesus här och nu. Så när Jesus sa gå ut i hela världen, förkunna ordet, eller gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och det heliga andes namn, och jag är med er till tidens slut, så kan man fråga sig, på vilket sätt är Jesus med oss nu? Jo, han är det genom den heliga ande. Så den heliga ande är Guds närvaro här och nu, är Jesu närvaro här och nu, är Faderns närvaro här och nu hos dig och mig. Och fördelen är att han kan vara hos varenda människa över hela jorden samtidigt. När Gud var bunden i Kristus på det sättet, Jesu närvaro var bunden till Israel, när han gick fysiskt här omkring, så fanns det inte samma möjligheter. Nu kan den helige ande vara i Amerika, i Asien och Kina, överallt samtidigt. Ganska bra. Så vi fortsätter att läsa texten. Det var snabb predikan av den helige ande. Det räckte bara det, va? Ja visst, vi fortsätter. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånen ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, alltså omvända till judendom. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Man får väl fundera på om de var längre bort eller de inte lyssnade tillräckligt just med det. Så pingströrelsen kommer har sitt ursprung i detta som skedde på pingstdagen. En helig ande kom över lärjungarna. De började tala språk som de egentligen inte kunde. Och vad hände då? Jo, de fick det där nya språket. Och det betyder att helt plötsligt blev de begripliga för människor runt omkring. Undrar inte vi behöver ande bara för det, för att bete oss begripligt. Du vet, genom allt jag har sett genom åren, hur folk rullar runt i kyrkor och låter som en ko och sådär. Jag har fått sett allt. Då kan man fundera, vi behöver nog ande för att bli begripliga också. Så att människor förstår vad vi pratar om och vad vi gör. Och det var, jag kommer ihåg, det var någon kille, en härlig evangelist från Kungälv, och han sa åt mig så här: Martin, du tillhör inte A-laget längre. Nej, varför inte då? Jo, för du skakar inte. Och då undrar man om man har blivit riktigt förstått det här med helig ande. Helig ande vill göra dig och mig begripliga för människor som ännu inte fått evangeliet till sig. Eller hur? Det är det den heliga ande vill. Den heliga ande är alltid i fronten, så att säga, för att människor ska kunna ta emot. Så lärjungarna blir begripliga, och det är ett omvänds Babels torn. Du vet, språkförbistringen, när man inte förstod varandra längre, så sker det omvända undret här i Nya Testamentet. Helt plötsligt så fattar människor runt omkring från alla språk och länder. Det är fantastiskt. Och man märker också att helt plötsligt från varit lite rädda, nedslagna, Jesus dratt iväg, man har tagit vägen någonstans och Petrus går och fiskar. Så helt plötsligt när den helige ande kommer under bön, så blir de fria och modiga. Från att ha varit små hundar som springer och gömmer sig någonstans, så blir de till tigrar. Fattar bilden rätt? Jag gillar hundar. Ja, ta det rätt. Så de blir fria och de blir modiga. Det kallas för frimodig, och det tror jag Gud vill att vi ska vara var och en. Att vi är fria och modiga. Att vi vågar göra det Gud kallar oss till. Jag har ofta fått göra det, och jag gör det ibland med darrande knän. Men jag gör det, varför då? Därför att Gud vill det. Vi ska vara fria och modiga. Och är vi rädda, så är det bara bra. Det är då modet har sin nytta, eller hur? Då går man, fast man är rädd, då är man modig. Eller? Om man inte är rädd, då är man ju inte modig. Då gör man det ju ändå. Så att vi som är rädda, vi behöver en helig ande. Och han hjälper oss att våga, till och med när vi tycker att det här är lite läskigt. Det kommer också en ny kraft. Det sker genom apostlarna, under och tecken. Till och med skuggan av Petrus kunde röra vid människor, och så blev de helade. Paulus kunde lägga lite svettdukar på folk, och de blev helade. Det skedde märkliga saker i apostlarnas tid. Och då sa en del i kyrkohistorien också: ja, det där gällde ju under apostlarnas tid, men det gäller inte längre nu. Och faktum är att den helige ande har blivit lite dold i historien. Den helige ande har alltid verkat i historien. Det har skett under och tecken i historien. Men förkunnelsen om den helige ande har försvunnit många gånger i historien. Är inte det lite märkligt? Och vad blir konsekvenserna av det? Jo, vanligt folk, du och jag, kan inte ta till sig. Vi kan inte ta till oss det vi inte känner till. Så förkunnelsen om den helige ande får aldrig sluta. Det är viktigt, det vill Gud. För Gud vill att vi ska verka i och genom den helige ande. Och det här gäller till varje kristen. Vi läser i ordet där. Ordet träff, Petrus håller sin predikan. Konsekvensen, 3000 människor blir frälsta och döpta. Men han säger så här: orden träffar dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Så det här gällde ju inte bara apostlarna, det gällde varenda kristen. Du kan få ta emot den helige ande, som är en extra resurs, som är Jesu egen närvaro i ditt liv. Och detta är fantastiskt, att vi har den chansen. Vi hamnar då i Los Angeles nu. Det är det som är liksom historiska prövningen, är väl fel ord, men det är där vi börjar. Vi tar nästa bild där. Därför att jag säger att den helige ande glömdes bort lite i historien. Jag ställde frågan till någon erkänd förkunnare. Kommer jag inte ihåg vad han hette, men ganska stor i Sverige. Hette han inte Roland också? Han har varit i Tabernakel bland annat. Hellsten, ja. Jag ställer frågan till honom på Nyhemsveckan vid något tillfälle där. Vart tog förkunnelsen om den helige ande vägen efter de första århundrarna? Då sa han, när det gick ut i lite sektformer och sådär, det blev inte så mycket av det. Men däremot har den helige ande verkat genom historien hela tiden. Men tydligt om andens dop, om andens gåvor i funktion, det försvann lite från historien. Så när folk började läsa Bibeln igen, det kom ju några som tyckte att Bibeln ska inte bara vara på latin som inte folk kan längre. Det måste skrivas på folkets språk. Det var någon på 1200-talet i Tjeckien, Jan Hus, och som tack för det brände man upp honom i eld. Vi har Martin Luther som tyckte att folket måste kunna läsa Bibeln, och så började folk läsa Bibeln överallt. Och då började de hitta de här andliga sanningarna igen som på något sätt har gömts i historien. Som bara haft lite små utbrott här och där. Och gänget som flydde för förföljelsen i Europa kommer till Amerika. Det sprids bland alla människor och typer där, och de börjar läsa Bibeln. Och så kom man bland annat till killen ni ser på bild där, Charles Fox Parham, som får tag i att det verkar som att det finns inte bara frälsningens välsignelse. Det finns inte bara helgelsevälsignelsen, de kallar det för salvation, sanctification, utan det finns en tredje Guds nåd, och det är dopet i den helige ande. Att få tala i tungor, att få verka genom den helige ande. Och han startade en hel del bibelskolor. Och då kommer en kille som heter William J. Seymour. Hans föräldrar var före detta slavar som hade blivit fria. Och han fick tag i kyrkan, var katolik från början. Och så småningom kommer han till en bibelskola då, startad av Charles Fox Parham, där han håller hus i Houston, Texas, 1905. Det är bara att samhället på den tiden i staterna är segregerat. Det var några Jimmy Crow-lagar, du som kan mer om det kan berätta om det för mig sen. Men det betydde att man fick inte mixa svarta och vita hur enkelt som helst. Så han fick ju sitta utanför skolsalen. Ni som har gått bibelskolan, ni känner igen det. Han fick sitta utanför salen, utanför dörren, minst i 3 veckor innan Charles Fox Parham tillät honom komma in lite grann i värmen tillsammans med de andra vita. Där fick han tag i vikten av att bli döpt i den helige ande och att tala i tungor. Han samarbetade också med en tjej som heter Lucy Farrow, och han sände ut William J. Seymour. Och Seymour, det uttalas Seymour egentligen. Jag tycker det är rätt kul, för att han fick mässlingen när han växte upp, och så blev han blind på ena ögat. Men han var kallad till att Seymour, se mer. Jag tycker lite kul. Det är kul med ord. Men han blir inbjuden då till Los Angeles, och han blir utskickad av Charles Fox Parham. Deras välsignelse fick lite medel för detta tillsammans med Lucy Farrow. De blir inbjudna till Nazarene Church. Han talar i Nazarene Church om vikten att bli döpt i den helige ande. Och för det blev han utsparkad därifrån. Man satte lås på dörren. Du får inte komma in här mer. Och han skulle vara där en månad och undra, vad händer nu? Och han kände inte att han var ute på en välsignad evangelisationsresa. Jag tror inte det. Och det var någon som tyckte synd om honom där, som tog hemma till hans hem. Och vad gjorde han då? Jo, han började be. I början bad han 4 timmar. Sen bad han 7 timmar om dagen. Och till slut så var det någon som började tala i tungor i det sammanhanget. Det började komma med folk. Huset, lägenheten blev för liten. Då kom den till familjen Ashbury på Bonnie Bray Street. Och där räknar man att den moderna pingstväckelsen börjar. Är någon som har varit där? För det huset är kvar, nämligen. Bonnie Bray Street, du har varit där. Jag har varit där 2 gånger. Det är ett fantastiskt litet hus. Men det var där det började. Man satte igång att be väldigt mycket tillsammans. Längtande människor, hungrande människor kom dit. De blev fler och fler. Och den 9 april 1906... så faller den helige ande, så fler börjar tala i tungor. Någon blir fysiskt helad i sammanhanget. En tjej som heter Jenny Moore går till pianot, börjar spela pianot fast hon inte kan spela piano. Sjunger i anden på 5 olika språk. Och det börjar ske grejer. Något litet barn börjar profetera där också. Och då blev det ännu mer drag kring Azusa Street. Så det kom massor med folk, och till slut så var det så mycket folk så att verandan gick sönder. Och man ringde brandkåren hela tiden också. Du, det brinner på Bonnie Street. Och det var ju mycket av en trästad på den här tiden. Så brandkåren kom dit massor av gånger, men till slut har man lärt sig, det är ingen verklig eld. Det ser bara ut som det brinner. Det är den helige andes eld. Så till slut slutar brandkårerna komma. Känner ni igen de här typen av historierna? Det har skett samma sak i Sverige på olika platser, men nu ska jag inte sväva ut någon annanstans. Men det ser ut som det brinner, för den helige andes närvaro ser ut som en fysisk eld, precis som på pingstdagen, eller hur? När varandan faller ihop, den helige ande där, människor börjar tala tungor, under och tecken sker, egentligen efter en fasta på 10 dagar. Så sker allt detta och det blir sånt tryck, massor av människor. Och när de har varit där och ropat, talat i tungor 3 dagar i sträck, dag och natt, så säger folk, det här går inte, ni måste ha ett annat ställe. Och då gör William J. Seymour, som han brukar göra, han knäpper i sina händer och ber Gud, var ska vi åka någonstans? Var ska vi vara någonstans? Vi får inte plats längre. Folk kan inte komma in, de får inte plats på varandra. Vad ska vi göra? Då säger han, och det här är lite kul tycker jag. Nej men ta inte tunnelbana, åk iväg. Så han åker iväg, någon droska där, och åker iväg. Och så hänger han på där tills Gud säger, här ska du stanna. Så går han upp i ett hus till en våning som Gud säger till honom. Knackar på dörren där, det här är typ klockan 11 på kvällen. Han knackar på dörren, det är ett vitt område. Och dörren öppnas där, och normalt sett så skulle det här gänget ha blivit rädda, för att det står en svart man där utanför klockan 11 på kvällen och knackar på dörren. Det här var några vita damer som var där inne. Och de bad för väckelse i Los Angeles så mycket de kunde. De har samlats ofta där och bad, skicka redskapet. Skicka redskap till Los Angeles. Plötsligt står William G. Seymour där, knackar på dörren och säger att ni ber för väckelse, eller hur? Ja, det gör vi. Jag får ju gåshud där. Håret reser när jag berättar det här. Det här är ju en helig ande som är färdig, eller hur? Häng med. Så ni ber för väckelse, eller hur? Ja, det gör vi, sa de. Jag har fortfarande gåshud. Så är det. Det är jag som är redskapet, säger han. Han visste vad Gud hade sagt i hans liv. Han visste sin kallelse. Han var ingenting i världen. Han var låghalt, blind på ena ögat. Utkastad från en kyrka, inte populär på det sättet. Men han visste att Gud hade kallat honom till Los Angeles. Han sa, gör redskapet. De gjorde en insamling där som gjorde att de fick ihop de $8, pengar som de inte hade, som det kostade att hyra ett gammalt stall. Det hade varit en gammal metodistkyrka också. Och så fick de komma dit och börja samlas i det sammanhanget där. Vi tar nästa bild. De är i huset där, som sagt var. Det där är Bonnie Bray Street, ni ser till höger. Ni ser också ledarskapet för församlingen längst till vänster. Och ni ser att det är blandat, vita, svarta. Det kanske inte syns på en svartvit bild, men i alla fall, det var blandat vitt och svart. Det var damer som fanns med i ledningen. Så Gud gör det han alltid gör. Det var barn med i sammanhanget. Så Gud gör det han alltid gör. Han lyfter upp det som är förtryckt. Och han ger dig kraft och energi och vilja att tjäna honom. Och han tittar efter längtande hjärtan och ingenting annat. Längtande hjärtan. Så han lyfter upp det i det sammanhanget. Sen ser ni då det gamla metodistkapellet som hade varit både stall och timmerlager. Allt det där. Och ni ser det där fönstret där. Det gör att man kan lista ut att det har varit en kyrka. Och så startar man då Apostolic Faith Mission i det huset 1906. I slutet av april där. Fantastiskt. Och så döpte man massor av människor ute i havet där. Det märkliga var också en liten parentes. Att när William J. Seymour predikade om den helige ande. Och att det ska komma en andeväckelse med andens dop. Så talar han inte i tungor själv. Det var bland annat därför han blev utkastad ur sammanhanget. Så han predikar någonting han själv inte har upplevt. Och när den här första mannen blev döpt i den heliga ande. Så var det inte han som bad för personen fråga. Det var Lucy F. Farrow. Jag tycker det är lärorikt på ett sätt. Att det handlar inte om en människa. Utan det handlar om människor i samarbete, kopplade med Gud. Det gör att det blir slagstyrka. Vi är inte kallade till att bli andliga stålmän heller. Utan vi kallar till att vara en del i ett sammanhang och bidra med det lilla vi kan bidra med. Då blir det slagstyrka i detta. Det kom dit en man som heter Frank Bartleman som har bett för väckelse flera år i Los Angeles också. Och helgelseväckelsen var ju stor innan det. Men han lärde sig också ganska konkret, för han grälade med sin fru. Och sen gick han i vredesmod, skulle han gå till Apostolic Faith Mission, till kyrkan där. Och då fick han lära sig någonting ganska konkret. Är det någon som har grälat med sin fru förresten någon gång? Okej, det var många lögnare här idag. För det har väl varenda gubbe gjort, eller? Åtminstone som varit gift i flera år. Eller grälar ni inte med fruan här? Det är ju en del av livet liksom. Det är ju kul, höll jag på att säga. Men Gud tycker inte alltid det är kul. Ursäkta om jag tar i för mycket. Sålla bort det då, sudda ut det. Men jag svävar ut ibland. Men Frank Bartleman gick till kyrkan. Skulle gå in i Faith, Apostolic Faith Mission där. Och när han ska försöka gå in så blir han slagen till marken. Ingen människa i närheten. Han går upp igen och undrar vad var det där. Går in igen. Han blir nedslagen i backen igen. Han försöker en tredje gång gå in i kyrkan. Kommer inte in, blir nedslagen i backen. Det har inte hänt mig. Fast jag grälat med frun. Så frågar han Gud. Gud, vad är det som händer? Vet vad Gud säger? Han säger, gå hem till din fru och gör upp med henne. Sen kan du komma hit. Så den helige ande ställer inte upp på våra synder, våra äxter. Är ni med vad jag menar? Och det betonar man också i den här väckelserörelsen. Det handlar inte bara om frälsning. Det är ett fantastiskt Guds under. Men det handlar också om ett andens verk i oss. Så han förbättrar oss på insidan. Så att vi blir mer heliga. Fullkomliga blir vi när vi kommer till himlen. Men Gud vill också göra ett verk i vårt tal, i vår handling, i allt det där runt omkring. Och jag tror att vi behöver Guds helgelse varje dag. I alla fall ja, absolut. Så det är någonting vi får kämpa med. Och jag tror dessutom, när jag tittar på Gamla testamentet, en liten parentes här då, så ser man att avgudadyrkan, de brydde sig inte om det rättfärdiga livet, utan då sökte man kraften genom det andliga. Men det är för mig New Age, det är för mig avgudadyrkan. Du kan inte söka Gud och bortse från Guds karaktär. Därför kraft utan karaktär är katastrof. Så söker du kraften måste du också söka karaktären, därför att det hänger ihop. Och det får vi genom den helige ande. Sen tycker jag det är trösterikt att se också att egentligen hade ju väckelsen ingenting med själva kyrkan att göra, själva platsen i den bemärkelsen att göra. Utan det var ju väldigt enkelt. Det var sågspån på golvet, plankor och några spikhaggar som man kunde sitta. Det var ganska stort visserligen. Men det var väldigt, väldigt enkelt. Och Gud kunde verka där ändå. Du vet, på den här trippen jag gjorde. För jag mötte ju, jag har varit där två gånger så. Och så mötte jag en sån där fin människa. Vackra kläder, fina kläder. Italienska skor, jag tror att det var det. Det såg väldigt dyrt ut i alla fall. Han kommer där utanför Bonnie Bray Street. Och så säger han, hallå grabbar, är ni pastorer? Jajamän, det är vi så. Jag företräder några företagare i New York. Vi skulle vilja skänka 20 miljoner dollar till bra verksamhet. Har ni något tips? Och då var den här pastoren som sa, jag har några idéer här. Vi skulle behöva hjälp med lite ditten och datten. Men vet du vad jag kände? I Sverige behöver vi inte pengar. Vi behöver längtande hjärtan. Hungriga hjärtan. Det är det vi behöver. Nu vet jag inte varför jag hamnade där. Men ja, det var för att det var enkelt. Det var inte en märkvärdig lokal på det sättet. Men man hade till slut möten dygnet runt. 7 dagar i veckan. Man sa att man hade 3 möten om dagen. Men folk kom ju hela tiden. Det var aldrig tomt. Man hade en övre våning där man ständigt bad för människor. Bad för att de skulle bli fyllda och döpta i den helige ande. Man hade möten hela tiden. Och man hade inga mötesledare. Det var väldigt annorlunda Magdalena. Det gjorde väldigt bra som mötesledare. Man hade inte ens mötesledare. Därför att den sanne ledaren i de här sammanhangen, påstår man i efterhand, det var den helige ande. Så när det kom folk och ville ta över och styra upp det och så bara försvann det ut i sanden. För en helig ande ledde sammanhanget. Och jag måste dra en historia bara för att glädja Anders, min chef där nere också. Det finns vittnen som säger att ibland kom det ett moln in i lokalen som var runt folk. Och då visste de, nu kommer det ske ganska stora under och tecken. De fick se till och med armar som växer ut, skapar nya händer. Alltså väldigt märkvärdig under. Och det här är ju vittnesbörd, jag kan ju inte garantera det. Jag var inte där. Men det är det man påstår. Man fick se väldigt stora under. Och när det här molnet kom, det fanns, jag lyssnade på en av dem som var med från början där, som var barn då. Och så, ja, nätet, ni vet, man kan hitta allting. Så säger de då, då visste de att när det här molnet kom, så visste de, nu är Gud och färdig med sin helige andes kraft. Och folket där kallar det här för Shekina. Blir du glad eller? Ja, hans båt, gamla båt, hette Shekina. Det stod för Herrens närvaro. Det hebreiska står inte i Gamla testamentet, och det kommer från rabbinsk litteratur senare. Shekina, Herrens egen närvaro. Och de var ju inte lärda, många av de som var där. Men de visste, nu är Gud och färde i sammanhanget. Och William J. Seymour satt ofta själv bakom några spiklådor och stack in huvudet i lådan för att kanske få lite lugn och ro i mötet med alla som ropar, talade i tungor och allt det där. Och ibland kom de bara med tystnad också. Så ganska spännande möten. Vi hade ju väldigt fin musik här också, stränga spel och piano, det är ju stränga spel båda två egentligen. De hade inga instrument där. Nu säger jag inte att vi ska sluta med instrument, det är inte så man ska läsa historien. Jag säger bara att det var så det var där. De hade inga instrument, utan de sjöng. De sjöng i anden, de sjöng gamla psalmer, och Gud var bara där. Och det blev ju ett sånt tryck i det här sammanhanget, så på 3 år så nådde budskapet om den heliga ande, om andens dop och pingstväckelsen, nådde till varenda stad i hela USA med mer än 3000 invånare på 3 år. Och det sträckte sig till 50 länder på något längre period. Ganska märkligt. Det var någonting som skedde som gjorde att det fick sån enorm kraft i detta. Men samtidigt, Apostolic Faith Mission, efter 3 år så var det stort sett färdigt. William J. Seymour var kvar till 1922 då han dog i 2 påföljande hjärtinfarkter. Hans fru fortsatte till 1932, Jenny Moore, hon som sjöng, du vet, han blev hans fru så småningom. Hon var kvar till 32 tills hon dog, och sen tog de över lokalerna och det blev något annat. Idag finns det bara en skylt kvar. Men Bonnie Bray Street finns kvar om man vill söka rötterna till pingströrelsen. Men det blev en fantastisk väckelse, och egentligen så når det kanske idag 600 miljoner människor, 300 miljoner mer pingstliknande kyrkor, men det gick också in i den karismatiska väckelsen. Så att det är häftigt. Varför slutade det bli drag Apostolic Faith? Jo, traditionen tog över. Man började styra upp mötena, man började bestämma liksom. Inga överraskningar. Och jag kan känna igen det där lite grann. Till slut blir det ju dött om man alltid gjort som man alltid har gjort. Om man alltid gör som man alltid har gjort. Så vad får Gud plats? Om det är ett bestämt program, hit men inte mer. 16 sekunder där, 42 sekunder där, en bön på 3 sekunder där. Jag raljerar lite. Men om Gud inte får utrymme i våra samlingar, så vad blir det då? Förutsägbart, tråkigt, och det händer inte så mycket. Och jag tror man begränsar den helige ande. Men egentligen så är inte den stora saken där. Vi går vidare. Utan det finns något annat som är ännu viktigare. Vad gör den helige ande? Vi tar nästa bild. Vad gör den helige ande? Jo, han ger kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Andens frukter alltså. Detta ger ju den helige ande. Och jag tror också att det är ganska mycket färskvara. För jag märker att ibland blir jag fylld av kärlek till människor jag inte ens känner. Då är det den helige ande som är på gång i detta. Och du kan få tålamod när du inte har det. Jag kommer ihåg att jag fick en utskällning i Mölndals pingstkyrka en gång av en farbror som tyckte det var fruktansvärt att ni håller på och övar sångar. Jag har till och med spelat gitarr. Mest har jag gjort det på ålderdomshem för blinda och döva. Det där funkar bäst. Men där i alla fall, då övar vi innan i kyrkan då. Och han tyckte det var så fruktansvärt att vi störde atmosfären. Det skulle vara tyst i kyrkan. Jag fick sån utskällning, så äter det. Men då sa jag bara, vad intressant. Tänker du så? Och så vidare och så vidare. Och så var det någon annan som sa, jag fick tålamod. Och så var det någon annan som sa, hur klarar du detta? Och då var ju sanningen, jag klarar inte mig själv. Men jag klarar det genom andens frukt i det sammanhanget. Så Gud är god. Annars har jag lite temperament i min egen natur. Men det största undret, säger man, på Azusa Street, Det var, de uttryckte så här: the color line was washed in the blood of Jesus. Det vill säga färggränserna, det som skilde människor åt. Man har röd, gul, svart, gör det samma har han sagt som i gamla sången där. Här mötte man sig från alla kulturer. Det fanns kineser där, det fanns ryssar där, det fanns indianer där, det fanns alla möjliga. Wasa Struti Susa är ju ett indiannamn också dessutom. Men det fanns inga skillnader mellan man och kvinna, mellan bildad, högutbildad eller lågutbildad. Man kom från alla kulturer, alla samhällsklasser. Man kom från alla olika samfund. Och ändå möttes man i Jesus Kristus och man kramade om varandra, älskade varandra. Känner igen det. Kom ni ihåg vad Jesus sa? Om ni älskar varandra så ska ni alla förstå att ni är mina lärjungar. Så det var det stora undret. Så kommer så småningom Charles Parham ner till Azusa Street för att kolla hur det går för Seymour. Och så kommer han dit och så ser han, här är ju en mix av olika raser, vita och svarta och gula. Det är inte alls bra. Så han sa så här, ursäkta, det här är citat nu. Vad är det här för negerfasoner? Och så ville han styra upp det där så svarta skulle hålla sig på sitt håll, vita hålla sig på sitt håll. Och han försökte ta över. I och med att han var utsändande. Men det tillät inte det lokala ledarskapet. Så det var han som fick gå. Och dörren stängdes för honom. Inom parentes, det fanns en pastor som heter Smiles också i sammanhanget. Som bad med sin församling i 3 veckor. Bad om väckelsen. Honom sparkade de också ut efter 3 veckor. Och det innebär att den församlingen förlorade det Gud ville i Los Angeles. Jag tycker det är lite lärorikt att läsa om de här historierna. När Gud är färdig, hur reagerar du då? Är det något nytt som sker? Förkastar du då bara för att det är nytt? Eller kan det vara så att Gud gör någonting nytt i sammanhanget? Fundera på det. Jag påstår att kärleken är det yttersta tecknet på att den helige ande är närvarande också i den här kyrkan. Det är det yttersta tecknet. Att kärleken lever. Att man har frid med varandra. Vad händer om man inte älskar varandra? Ja, då blir den där kyrkan tom så småningom. Precis som det gamla metodistkapellet som fått lägga ner. Så är det någonting vi ska bevara så är det kärleken till Gud och till varandra och be över. Den heliga ande bekänner sig inte till några samfundsgränser. Det här var ju ingen lokal eller samfundsrörelse från början som satte igång. Utan den heliga ande finns ju faktiskt överallt. Den heliga ande bekänner sig till hjärtan som längtar. Första gången jag lärde mig detta var jag väktare i Stockholm, 80-talet. Du fattar hur gammal jag är. Men jag gick kring där i kostym och så fick jag se några nunnor komma på tunnelbaneplanet där. Och jag tyckte, intressant. Nu ska vi se om det är någon kraft i nunnan. Jag förstår hur barnsligt jag tänkte. Så jag gick sådär en 15-20 meter bakom och började be tyst för mig själv. Gode Gud, möt nunnan nu. Välsigna nunnarna. I Jesu namn. Vet du vad som händer? De vänder sig om och hälsar. Varför gjorde de det? Jag tror Gud sa det till dem för att jag skulle lära mig att den helige ande är inte begränsad till någon kyrka, till något speciellt samfund. Utan den helige ande verkar genom hjärtan som längtar efter honom och efter mer av honom. Och sen dess har jag fått möta mycket av det också. Sett katoliker som brinner för Jesus och profeterar och botar sjuka och driver ut demoner. Och sett profetier i Svenska kyrkan och tungotal i Svenska kyrkan. Det är inte det vanligaste, men jag har fått se det. Därför att den helige ande bekänner sig vare sig till byggnader eller samfund utan till hjärtan. Det är lite häftigt. Vi tar nästa bild. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Så den heliga ande är ju inte till för din skull i första hand. Den heliga ande och alla andens nådegåvor är ju till för att andra människor ska bli välsignade. Men kanske genom dig. Det är bara en gåva som är till för dig själv och det är gåvan att tala i tungor. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. Och en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Så på Azusa Street så skedde det massor av under hela tiden. Någon tant berättade om hon kom dit som ung människa, var döv som föds, inte kunnat höra, men hon fick hörsel. Och så såg jag någon intervju från 70-talet. Hon berättade bara, Gud gjorde det märkliga undret. Så att det skedde ofta och mycket under. Det kom en profetia också att Gud skulle komma med en jordbävning till området i fråga. Innan jordbävningen i San Francisco som skedde 1906 också kom. Då visste man, då hade någon gått på gatorna och varnat. Ångrar era synder, omvänder till Gud. Gud kommer komma med en jordbävning framöver. Och det är ganska märkligt. Det finns flera historier under århistorien där Gud har verkat på samma sätt. Kommit med sina profeter, varnat människor, omvänder. Kom nu till mig, för snart kommer det jobbiga saker då. Kommer ni ihåg det, Twin Towers? Då talade Gud till David Wilkersons församling. Det var inte hans, det var Guds församling. Men den församling där han tjänade, så hade Gud sagt innan, ni ska skaffa massa filtar och material som människor i kris behöver. Så de hade 4000 filtar eller någonting sånt. Så sen när den här stora katastrofen skedde så var de redan förberedda. Så Gud verkar genom sin heligande gång på gång. Och ni har upplevt massor av det själv. Jag tror också att vi ska be igenom nådegåvorna. Här är ju 9 nådegåvor som nämns. Vi ska be igenom nådegåvorna i varje församling. Jag har ju själv varit medlem i Älvängens pingstkyrka i massa år. Och faktum är att de senaste 15 åren så har gåvan att profetera varit ganska framträdande. Så i stort sett varenda gudstjänst så har det kommit profetiska budskap. Men jag längtar till en dag där i varje gudstjänst också sker helande. För att gåvan att bota är igång. Är ni med? Så alla de här gåvorna behöver ju vara i funktion. Och jag tror att det är någonting som församlingarna måste be om. Be Guds nåd om. Så att det kommer i funktion. Och jag tror att det krävs ganska mycket bön och fasta. För att Gud ska få göra det han vill genom oss och med oss. Och ändå gör Gud väldigt mycket också som det är. Vi summerar. Står ni ut med mig fortfarande? Är säkert? Ja, jag har inget val, jag måste ju fullfölja här på något sätt. Men nu kommer summa summarum och så kommer det några tips till dig som längtar efter att bli döpt i den helige ande. Det jag tycker är intressant, vi tar första snäppet där. Hur började pingstväckelsen? Jo, det börjar faktiskt i det lilla. Det börjar en liten lägenhet med 2 som börjar be tillsammans. Det utökades till några till. Man kommer till familjen Ashbury, ett litet hus. Det var där det började. Det innebär att Gud kan börja här också. I någon liten cellgrupp. I någon liten hemgrupp. Att Gud börjar profetera genom dig. Gud börjar tala. Gud börjar bota sjuka för att du tränar att be för människor som är sjuka. Och plötsligt sker det. Och det kanske redan är igång. Men jag menar, det behöver inte vara stort och märkvärdigt. Det börjar i det lilla. Det tycker jag är tilltal utifrån detta. Så frågan är du hungrig och törstig efter mer av Gud? Det är nog den enda förutsättningen som behövs. Så vill Gud ge. Samtidigt så fångar jag upp det här jag talade om tidigare. Vill du söka Guds karaktär lika mycket som hans kraft? Så är det bra. För vi behöver både och. Och kraften följer ofta på karaktären. Sen kan man bli förvånad över att Gud gör så mycket genom människor som är ute och cyklar också. Men det finns nåd i allt detta också. Ordet fasta och bön stod i centrum i det här sammanhanget. Hur ser det ut i ditt liv? Hur ser det ut i kyrkan här? Är ordet, bönen, fastan i centrum? Själv älskar jag att läsa ordet, gräva i ordet, gräva i historien, se hur det har präglat människor. Be genom nådegåvorna i församlingen. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar och ni älskar varandra. Respektera också det goda ledarskapet. Sök Gud bortom formen. Sök inte formen. Ah, men så här gör de på Hillsong där, eller i Australien där, eller i Afrika där, och bara vi är likadant och vi tror att en andlig nådegåva hoppa högt till exempel, som det var något afrikanskt land, då får vi väckelse. Nej, sök Gud, inte formen. Faktum är att det William J. Seymour upplevde, och han sa också, söker du apostolisk väckelse, det var ordet han använde, så får du också apostolisk förföljelse. Han gav ut en tidning med 40 000 ex. Någon medarbetare snodde hela adresssamlingen, drog iväg till några motståndare som började motarbeta allt det Azusa Street stod för. Prominenta ledare gick emot allt som hände här. Tidningarna skrev ner det. Så ju mer väckelse du vill ha, ju mer motstånd lär du uppleva. Men är det värt det? Det är frågan. Och jag tror att det är det. Han ville starta också en rörelse med, där man samarbetade inom pingst, men det trasade sönder av människor som själva ville ha makten. Men sök Gud, älska varandra. Respektera det goda ledarskapet, inte det ledarskapet som är ute och cyklar, men respektera det goda ledarskapet. Be för era ledare, så att de är ledda av Gud. Finns det några hinder, några tips när det gäller nu att söka anden och andens dop? Ett kan vara tvivel. Bibeln säger ju, be så ska ni få, sök ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Lita på Guds ord. Sen kan man fundera på, nej men är det verkligen bra för oss? Så har man funderat i historien också. Den heliga, är det verkligen bra för oss? Blir det inte lite väl stökigt? Och det var någon som höll på och sa, Gud, jag tar gärna emot en helig ande, men det är inte på ett stökigt sätt. Jag vill liksom inte tala i tungor offentligt sådär. Och han fick ju aldrig någonting. Och till slut sa han på någon tågstation och sådär, okej Gud, gör det som du vill. Gör vad du vill. Och så kommer anden över honom mitt bland folk. Han bara ropar i tungor mitt på tågstationen. Jajamän. Så sätt inte upp några hinder för Gud. Och Jesus själv säger, om ett barn ber sin far om en fisk så får han inte en orm. Ber han om ett ägg så får han inte en skorpion. Skulle då inte Gud ge oss goda gåvor och helig ande åt den som ber om det? Det kan finnas synd i vägen, oförsonlighet, oförlåtelse eller någon annan medveten synd du inte vill blanda in Gud i. Gud måste få ta del av hela ditt liv. Annars är det ett hinder för den helige ande. Det står i Bibeln, bedröva inte den helige ande. Gud måste få tillgång till hela ditt liv. Då vill också anden verka där. Det finns något bibelord i andra krönikboken 16:9. Står det inte ungefär så här att Guds ögon sveper över hela jorden för att med sin kraft bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Några tips till. Hur blir man döpt i den helige ande? Jag fick ju höra talas om den helige ande när jag gick i gymnasiet. Då kom det dit en galen pastor. Förlåt, jag sa galen, men han var lite rolig. Han kom från Finspång. Och så började han tala om den helige ande. Och så här, men kom igen då, kan du tala lite tunga då? Alltså han kom till gymnasieskolan, han hade en extra lektion där. Kan du tala lite tunga också? Ja, men det gjorde han. Sven-Olof Fagerå, fantastisk pastor. Det var det jag menade när jag sa galen. Fantastisk, menar. Så han vittnade om den helige ande och jag tyckte aldrig jag hört talas om. Jag tyckte, det där är ju fantastiskt. Jag hade precis blivit kristen. Och så kom jag hem, eller så kom jag utanför lektionen. Han sa något jobbigt också. Han sa, om du vill bli döpt av den helige ande så måste du förlåta människor. Och jag hade ju ett bagage av lite jobbiga saker som du var inne på också. Som jag bar i mitt inre och det, jag var skadad av det. Skadad var jag. Men så bestämde jag mig i Jesu namn och jag grät samtidigt som jag gjorde det för mig själv. Gode Gud, jag förlåter nu i Jesu namn de som har gjort mig illa. Eller den som har gjort mig illa. Inte för att jag känner i min känsla, utan jag får bestämma mig för förlåtelse i Jesus Kristus. Det är det som gäller. Och det innebär att jag tar inte upp det igen. Och Gud får väl signa och möta den här människan som han finner för gott. Men, och det innebär att jag blev inte bunden av det längre. Det släppte för min del också. samma kväll ber jag Gud om, gode Gud, möt mig med den där heligande som pastorn pratade om. I Jesu namn, amen. Och då känner jag hur en kraft går igenom hela kroppen. Och livets ord fanns inte ens med den här tiden. Men jag skickade upp mina armar i luften. Och undrar, vad är det som händer? Så jag försökte dra ner mungiporna. Jag blev så glad, det bara sprudlade liksom. Men det var ju den heliga ande. För ibland man skulle vara lampor på 80-talet, men det var före det. Jag skickade upp dem ändå, ren glädje liksom. Så den heliga ande kom till en grabb som var allt annat än mogen. Obstinat och allt det jag hade och har. Så kommer den heliga ande och möter det. Och några veckor senare började jag tala i tungor också. Och där skedde någonting som gjorde att jag blev fri. Jag blev modig i det sammanhang jag var. Första datorprogrammet jag skrev så var det: ty så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödde son för att var den som tror på honom inte ska gå under och ta ett evigt liv. Och det regnade ner i ett program som hette Jesus. Var det inte fantastiskt? Gjorde det i skolan. Alla försökte komma in i det här programmet och förändra och du vet allt sånt. Jag gick på tanter på bussarna, gubbar och berättade om Jesus. Varför då? För jag har fått möta den helige ande så jag blev fri och modig. Och en del kan du slå över på fullständigt. Och man gör dumma saker också. Men hellre det än ingenting. Levi Petrus sa, och nu var vi starkt. Jag nämnde ordet Levi Petrus, känner igen det. Känner hur starkt det blev? Jag bara skojar. Men han sa så här: hellre att grytan kokar över än att det inte kokar alls. Så man får stå ut med lite grann. Vänd dig bort från allt du vet är fel i ditt liv. Jag tror vi behöver daglig omvändelse. Be att Gud fyller dig med sin ande och ger dig tungotalet och även andra nådegåvor. Fortsatt att bulta till dörren öppnas. Ja, men kan man inte vara andedöpt utan att tala i tungor? Ja, men det är synd att vara det undantaget, sa Thomas Bollbar. Det är möjligt du kan, men varför inte? Tungotalet är till för dig. Be om det frimodigt. Använd det. Du har nytta av det. Öppna din mun och prisa Gud. Ta emot det som kommer. Tro att det kommer från Gud. Ha tålamod. Det är tid för ett språk att utvecklas. Att bli uppfylld är av Gud. Det är ingen engångsföreteelse. Du behöver tid för personlig förbön. Och vi ska ta tid för detta också. Vi ska fira nattvard framöver här. Och jag ska definitivt sluta. Men jag ska be en liten kort bön. För nu var det slut på predikan och tips. Så nu ber vi en bön. Far i himlen. Jag tackar dig för ditt ord. Tackar dig för att du har gett mig själv något tilltal i detta. Herre, jag ber att det är någon fler som ska få ett tilltal av predikan. Herre, av exemplen i historien. Herre, vi tackar dig för vad du har gett oss i pingstväckelsen. Vi tackar dig för vad du har gett oss genom den helige ande. Tack för att den helige ande är färdig över hela jorden, i alla samfund, alla kyrkor, alla kulturer, Herre. Kom och välsigna folk, kom och möt människor med din helige ande. Och möt oss också här och nu som du vill. Tack för din ljuvliga ande. Tack för att du inte våldför dig på någon, men du kommer till hungriga hjärtan. Herre, välsigna nu var en som längtar efter dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi tar en tid av lovsång. Förbön under nattvard. Vi tar tid för nattvarden och känner att du vill ha extra förbön så kommer vi vara med några stycken och be för dig i sammanhanget.